Nåd vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, du som med din närvaro helgade bröllopet i Kana och där uppenbarade din härlighet att människor kom till tro på dig, uppenbara du för oss din härlighet också denna stund. Att ditt ljus måtte få lysa in i våra mörka hjärtan och där öppna våra ögon till att se frälsaren Jesus Kristus. Vi ber i Jesu namn. Amen. Guds första förordning för människorna sedan han hade skapat Adam och Eva, det var instiftandet av ett heligt förbund, äktenskapet. Och det skedde i samband med att Guds storhet och härlighet uppenbarades i själva skapelseverket där i begynnelsen. När Jesus träder fram i offentligheten, i begynnelsen av det härliga verk han har kommit för att fullborda, så utför han sitt första underverk och uppenbarar sin gudomliga härlighet vid ett bröllop. Guds första förordning för människorna var instiftandet av det heliga förbundet, äktenskapet. Och Herrens Jesu framträdande i offentligheten när hans härlighet uppenbarades och han gör sitt första underverk sker vid ett bröllop där två människor, man och kvinna, enligt Guds ordning ingår äktenskapets heliga förbund. Den första välsignelsen som Gud gav till människorna, det var alltså välsignelsen av äktenskapet och av det första äkta paret, Adam och Eva. Och det var alltså här som också ges i det här sammanhanget som Jesus också gav sin första välsignelse till brudparet i Kana då han utförde sitt första tecken vid deras bröllopsfest. Det finns riktningar som vill framhålla att det ogifta ståndet, celibatet, på något vis skulle vara uttryck för en högre andlighet, men det är en villfarelse som har sin grund i hednisk filosofi. Det fanns redan på Nya testamentets tid andliga riktningar som nedvärderade äktenskapet och förbjöd folk att gifta sig. Men den inställningen fördöms uttryckligen i Bibeln och kallas för villoandars och onda andars läror. 1 Timoteus 4 kapitel. Gud har på allt sätt hedrat och upphöjt äktenskapet och välsignat denna heliga stiftelse. Äktenskapet är i Guds ord högt aktat. På det allra klaraste sätt har Gud uttryckt sin vilja när det gäller detta förbund. Det första budet på lagens andra tavla rör äktenskap och hem. Och det är också det enda bud som har ett direkt särskilt löfte knutet till sig. Det sjätte budet förbjuder hor, äktenskapsbrott. Och Hebreerbrevets författare deklarerar: äktenskapet ska hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma. Äktenskapsbrytare, otuktiga, får inte tillträde till livets träd och de får inte gå in i den heliga staden genom dess portar, läser vi i Uppenbarelsebokens sista kapitel. Och det är samma sak aposteln Paulus understryker i 1 Korinthierbrevet 6 kapitel. Bedra inte er själva, säger han. Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant ska ärva Guds rike. Och i Efesierbrevets 5 kapitel citeras skapelseorden om äktenskapet. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de två ska vara ett kött. Och den högsta ära ges detta heliga förbund. Och som det säger oss något om storheten i Guds instiftelse. Det är när äktenskapet tillämpas på Kristus och församlingen. Paulus säger att här gömmer sig en stor hemlighet. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Romersk-katolska kyrkan lär att äktenskapet är ett sakrament. Det kan ju i någon mån vara en definitionsfråga vad man menar med sakrament. Men Luther, och med honom den lutherska kyrkan, avvisar ett sådant påstående. Men vi ska komma ihåg att Gud upphöjer och ärar äktenskapet. Och då tillkommer det också oss som kristna att göra på samma sätt. Mitt i tidens vrånga, ogudaktiga, slappa, föraktfulla syn på äktenskapets heliga, livsvaraktiga förbund ska vi som kristna hävda Bibelns syn och Guds ords lära på detta område. Vi läste om bröllopshögtiden i Kana, och där fick vi då veta att Jesu mor var med, som Johannes berättar. Kanske fanns det släktingar i bröllopsgården till Jesu mor Maria, och Jesus och hans lärjungar var ju också bjudna med, hörde vi. De som gifte sig vid det här tillfället, om dem vet vi inte särskilt mycket, men vi vet en sak. När de skulle fira sitt livs stora glädje och lyckofest och börja vandringen genom livet tillsammans, så bjöd de Jesus med. Och det hade det goda med sig att deras bröllopshögtid, som riskerade att sluta i skam och misslyckande, vändes till glädje och lycka. Och så har människor tiderna igenom över hela världen under årtusenden runt om på vår jord fått läsa om och höra om bröllopshögtiden i Kana i Galileen och om välsignelsen av att ha Jesus med i hem och äktenskap. Kanske var de som här gifte sig fattiga. De hade i vart fall inte vin tillräckligt för bröllopsgästerna, utan det tog slut under festen. Och Maria, som märkte vad som skett, vände sig till Jesus. De har ingen vin, säger hon. Och så svarar Jesus henne på ett sätt som kan synas både tvärt och ohövligt. Han säger, vad har vi med det att göra? Men det är en misstolkning att Jesus i något avseende skulle brista i vördnad för sina föräldrar. Men hans stund hade ännu inte kommit. Och i det som hör till Jesu gudomliga sida och uppgift får ingen människa träda in. Inte ens Jesu moder. Om och när han ska dölja eller uppenbara sin härlighet, det avgör han själv. Men så uppmanar Jesus tjänarna att fylla de tomma krukorna med vatten ända till bredden, ösa upp och bära fram till världen. Och det är skaparen. Han som sa det, ja, det var, och det vart. Han som bjöd och det stod där. Det är han som nu har vattnet, gör ett förnämligt vin. Så att världen till brudgummens berömmelse kan säga, varenda människa sätter först fram det goda vinet, och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna, du har sparat det goda vinet ända till nu. Jesus är ingen fiende till fest och glädje. Den sunda livsglädjen är en Guds gåva som man ska vara tacksam för och ta vara på. De som vill få människor att tro att kristen tro och livsfientlighet är synonyma begrepp, det är själafienden. Men den här berättelsen har vållat människor bekymmer, bland kristna särskilt. För man är ju rädd för synd och missbruk. Och därför så har det också varit bekymmersamt med en berättelse där Jesus i ett skapelseunder på ett ögonblick förvandlar hundratals liter vin, vatten, till ett vin av god årgång. För det är ju så med Guds gåvor. De kan brukas till glädje och välsignelse och de kan missbrukas. Det finns ogudaktiga människor som gärna vill anföra det här exemplet till ett försvar för supandet. Men till detta finner man inget stöd i skriften. Däremot finns det gott om bibelord som på det skarpaste tar avstånd från missbruk på det här området. Vem ropar ack? Vem ropar ve? Vem vållar kiv? Vem klagar? Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon? Det som stannar länge vid vinet. Det som går för att pröva kryddat vin. Se inte på vinet att det är så rött. Att det ger sån glans i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm och stinger som en giftorm. Dina ögon får då se konstiga syner och ditt hjärta talar galenskaper. Ordspråksboken 23. Ve dem som stiger upp tidigt på morgonen för att jaga efter starka drycker och sitter uppe till sena natten upphettade av vin. Jesaja 5. Och från Efesierbrevet 5 läser vi: berusa er inte med vin, sånt leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Här, vid bröllopet i Kana, är det skaparen själv som uppenbarar sin härlighet. Och berättelsen säger oss att Jesus kan och vill hjälpa också i äktenskapets svåra stunder när problem dyker upp. Vare sig det gäller vid bröllopsfesten eller i vardagen. I den 104 salmen sjunger salmisten skaparens lov. Du vattnar bergen från dina salar. Jorden mättas av den frukt du skapar. Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så låter du bröd komma från jorden och vin som gläder människans hjärta. Så kan vinet i den här berättelsen liknas vid kärleken i äktenskapet. Den kan skänka den högsta jordiska glädje och lycka i äkta makars liv. Men den kan också som med vinet missbrukas och dras i smutsen så att glädjen försvinner och kärleken dör ut. Där inte Jesus får vara med går det ofta med kärleken som med vinet vid bröllopsfesterna i Israel. Man sätter först fram det goda vinet och sedan det sämre. Fort nog kan den översvallande kärleken svalna i vardagens mödor och den äktenskapliga lyckan grumlas av alla de mänskliga fel och brister som makarna har tagit med sig i boet. Därför är det så välsignat och så oerhört viktigt att ha Jesus med i sitt äktenskap. Han kan ju hjälpa där både det ena och det andra fattas. Han kan förvandla det som brister på ett sånt sätt att glädjen återkommer. Och han kan fylla de tomma kärlen med ny lycka. Genom livets mödor och glädjeämnen smälter han två makar allt mer tillsammans. De som han genom äktenskapet har förenat och gjort till ett. Och han gömmer det bästa till sist. För Johannes är det inte vinundret som är huvudsaken i den här berättelsen. Det är något helt annat. Vad Johannes först och främst vill lyfta fram är detta. Detta var det första av det tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Det här var det första i en lång rad av tecken som Jesus gjorde. Och dessa tecken visar oss någonting. De visar oss vem Jesus är. De uppenbarar hans härlighet. I honom har Gud själv trätt in i världen. Och med honom får det gamla förbundet träda tillbaka och ett nytt träda fram. Hans lärjungar trodde på honom. Det var avsikten med Jesu under. Det var ingen önskan om uppseende, om sensation som låg bakom. Som det är ju kännetecknande för den oandliga människan, för upplevelsekristendomen. Ändamålet med Jesu under var att skapa tro. Och så uppenbarade Herren genom vinundret sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. Och i den ordningen kommer människor fortfarande till tro. Herren uppenbarar sin härlighet, och Herrens uppenbarelse föder tron i människors hjärtan. Det stod 6 stora stenkrukor, och texten säger att de rymde omkring 100 liter var. Det är en påminnelse om gamla förbundet. De användes av judarna vid deras reningar, säger Johannes. Och Markus, han förklarar så här: fariserna liksom alla andra judar äter inte utan att ha tvättat händerna med en handfull vatten. De håller fast vid de äldste stadgar. Och när de kommer från torget äter de inte utan att först ha tvättat sig. Mycket annat har de också lärt sig att iaktta, som att skölja bägare, kannor och kopparkärl. Under gamla förbundets tid fanns ett oändligt antal föreskrifter om olika slags reningar. Det orena behövde renas. Men alla reningar fick gång på gång upprepas, därför att de endast var förebilder. Det hjälpte och inte om man så gjorde sitt yttersta, fyllde krukorna till bredden. Det behövdes ändå ny rening, ända till han kom som kunde bjuda ädelt vin istället för vatten. Och det skedde vid ett bröllop, en högtid som kopplas samman med firandet av den största av glädjefester. Lammets bröllopsmåltid, den himmelska glädjefesten. De har inget vin, sa Maria. Och så var det. Det var sanningen om det gamla Israel och om hela mänskligheten utan Kristus. Men nu hade Gud till slut tagit fram det goda vinet. Och det i slösande rikt mått. Mer än tillräckligt för en var att dricka sig otörstig. Evangelium om Jesus Kristus är det enda som kan mätta och ge den oroliga människosjälen frid och ro. Fritt och förintet, så kom och drick. Se Jesu härlighet och tro på honom. Det är sann levnadslycka och livsglädje. Och den lever till slut till det som sångaren har skildrat så. Den gyllene kronan, den vita skruden och bröllopsglädjen på Sions höjd, de ska snart skänkas den kära bruden. Nog har du orsak att vara nöjd. Men Gud ske pris att tiden framåt ilar. Det kommer allt som Herren lovat har. Helt viss och glad vid Herrens ord jag vilar, att han till sist det bästa vinet spar. Och då är glömt allt jordens ve, och frid och ljuvhugsvalelse har följt på korta striden. Amen. Herre Gud, himmelske Fader, du som har instiftat äktenskapet för att man och hustru ska vara varandra till hjälp, vi ber dig, ge din helige ande åt dem som är äkta makar, så att de lever med varandra i kärlek och trohet, i all nöd söker sin hjälp hos dig och fostra sina barn enligt din vilja, och med dem blir evigt saliga genom din son Jesus Kristus. Amen.